I vår serie med bibelstudier över Markus evangeliet så har vi kommit till Markus 3 och vi ska läsa vers 7-12. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Där har vi evangelietexten. Prisad vare Jesus för den. Och nu ber vi att han ska välsigna oss, öppna våra ögon, öppna våra öron och öppna våra hjärtan så att vi får ljus över skriften. Ja, Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter. Det är inte alls långt från Kapernaums synagoga där de nyss har varit ner till sjön. Och det är ju alltså naturligtvis sjön Genesarets sjö. Kapernaum är en fiskeby som byggdes upp under den tidiga romartiden i landet. Och idag är Kapernaum en ruinstad. Men det finns rester av synagogan från Jesu tid kvar än idag. Kapernaum, ja. Kvarnachum. Det betyder egentligen Nahums by. Nahums by. Men man har aldrig kunnat hitta någon direkt koppling till gamla testamentets profeten Nahum när det gäller Kapernaum. Men möjligtvis så kan namnet ha någonting med ordet tröst att göra, för Nahum betyder tröst. Det är besläktat med samma ord som Noach, alltså Noach, Noah, Nahum. Lägg märke till en sak här i texten, att Jesus drar sig undan. Han drar sig undan när man bemöter honom med misstänksamhet och motstånd. Och det sista Markus har berättat innan det här bibelstället, det är ju alltså hur undret med mannen som hade en förvissnad hand får fariseerna och de skriftlärda att rådgöra om hur de ska eliminera Jesus. Så när de religiösa ledarna debatterar och förnekar Jesu identitet så drar han sig undan och umgås med vanligt folk. Sen stod det så här: också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Och det här vittnar alltså att ryktet om Jesus redan här hade nått mycket långt ut i områdena kring Galileen. Det är ungefär 15 mil mellan Jerusalem och Kapernaum. Och Idumeen, det är Edoms land i Jordanien. Och det innebär säkert minst 10, kanske 15 mil till. Och Tyrus och Sidon låg ute vid västkusten i nuvarande södra Libanon. Så det kommer alltså människor från hela landet när de hör talas om Jesu undervisning och verksamhet. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom, skriver Markus. notera en sak här. Att helande, eller som man sa för helbrägdagörelse, alltså läkedom och bot för sjukdom, är i centrum för Jesu presentation av sig själv och Guds rike. Jesus vill göra människor hela. Hans rike är ett rike där läkedom äger rum. Och det fysiska helandet som var så vanligt i Jesu apostlarnas tjänst, Jesu tjänst och apostlarnas tidiga tjänst, står också många gånger som en stark symbol för befrielsen eller läkedomen, helandet från syndens dödliga sjukdom, syndens sår, synden i själen och själens läkedom symboliseras av läkedomsundren. Jesu identitet är ju Herren, vår läkare, Javé, Rafa. Och Jesu verk är ett läkande och helande verk. Och Jesu undervisning bringar helande och helhet in i människors liv. Helt enkelt, Jesus, vår Herre och frälsare, han gör människan hel. Lägg märke till hur det här kända helande ordet i Jesaja 53 också talar om frälsningen som ett helande. Ett helande från överträdelser, missgärningar, splittring, vilsenhet och skuld. Alltså inte bara fysiskt helande utan helande i mycket vidare bemärkelse. Låt oss läsa det där från Jesaja 53 och 5. Och lägg märke till vad helandet gäller. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Överträdelser, missgärningar, frid, vilse och skuld. Lägg märke till nyckelorden i texten. Djupet i detta ord får vi omedelbart i vår relation till Herren. Alltså i rättfärdiggörelsen, i frälsningsögonblicket. Så får vi detta inre helande. Inte elände utan helande. Detta inre helande får vi omedelbart när vi går in i relation till Gud genom Kristus. Men erfarenhetsmässigt så ökar och mognar vi i den här upprättelsen. Och upplever detta helande av oss själva mer och mer allt eftersom vi renas och växer i tro och tillit till Gud. Alltså nu menar jag alltså det inre helandet. Det helande vi har i Kristus blir vårt successivt genom att vi växer i Kristus. Och naturligtvis i uppståndelsen så ska alla också erfara det ultimata och slutgiltiga helandet av sina kroppar. Och det vi har smakat här, en del av oss har varit med om att Gud har mirakulöst botat oss från sjukdom. Av nåd, av sin barmhärtighet, för att han har så önskat. Men det vi har smakat av den tillkommande världens krafter, ska vi då, efter uppståndelsen, bli fullt ut mättade av när Guds rike fullbordas. Helt enkelt i himmelriket kommer vi att vara fullkomligt helade och upprättade också i vår fysiska människa. Romarbrevet 8 och 18 säger viktiga saker om det här. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Det är hur tydligt som helst att när det gäller helande och kroppens fullkomling så väntar vi och vi våndas tillsammans med den fallna skapelsen. Eller med den skapelsen som är lagd under förgängelsen. Så att vi kan alltså inte förvänta oss 100% helande till i fysisk bemärkelse under hela vår jordevandring. Att bli kristen är inte detsamma som att vara frisk resten av livet. Lägg märke till att de trängde sig in på Jesus för att få röra vid honom. Lägg märke till detta att röra vid Jesus. Det var målet för pilgrimernas vandring. Det här är intressant att vi, trots att Gud är allestädes närvarande och Jesus är med oss alla dagar in till tidens slut. Och trots att vi redan är välsignade med hela den himmelska världens andliga välsignelser, ändå kan behöva göra så att säga resor i våra liv och ta oss förbi hinder, synd och otro i vårt inre för att komma till den plats där vi i uppriktig tillit och förtröstan får röra vid honom. Och gudstjänsten på söndagarna är naturligtvis en sådan plats. Att bege sig till en speciell plats i en speciell tid för att få bli vidrörd av Jesus och vidröra honom. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Ja, sen läste vi, när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Det här är också mycket intressant. Vid flera tillfällen i evangelierna ser vi hur Jesus hindrar onda andar i synnerhet, men också vid ett flertal gånger också sina lärjungar, från att berätta att han var Messias. Det här har förbryllat många, men förklaringen är ganska enkel. För det första vill Jesus bli förkunnad med rätt motiv, något som en ond ande naturligtvis aldrig kan uppbringa. Han vill heller aldrig någonsin inlåta sig i samröre med onda makter för att på något sätt ge de kritiska fariseerna vatten på sin kvarn. De hävdade ju faktiskt att han gjorde under med hjälp av Belzebub. Jesus stoppar därför demoniska uttalanden om vem han var, även om de i någon bemärkelse faktiskt lät riktiga och sanna. Och parallellen är inte svår att dra. Den Jesus som presenteras av de främmande religionerna, okkultisterna, spiritisterna, kultsekterna, nyandligheten eller andra liknande sammanhang är totalt diskvalificerade av Jesus själv. Han förbjuder demoniska källor att tala om honom och med honom. Men, som jag tidigare sa, också människors, ja till och med lärjungarnas ofullständiga eller missriktade uttalanden om hans identitet hindrade Jesus vid många tillfällen. De viktigaste bibelorden om detta kan vi hitta i Matteus 16 och i Matteus 17. I Matteus 16 och 20 så läser vi: sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. och Matteus 17:9. På väg ner från berget befallde Jesus dem: berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Alltså, vid ett flertal tillfällen så ledde den ohämmade reklamen om Jesu under och tecken faktiskt till kraftiga störningar i mästarens verksamhet. Han säger efter att ett sånt här sensationstumult och en sån här mirakelfeber hade brutit ut i Markus 1:38, han säger så här: vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Jesus ville inte, Jesus själv ville inte att de underverk han gjorde för att bekräfta sin identitet och sitt budskap skulle överskugga det allra viktigaste, hans egen förkunnelse av evangeliet. Observera en sak. Det är mycket vanligt att möjligheterna till helande för sjukdomar, lösningar av praktiska och ekonomiska problem och känslor av Guds närvaro blir mer betydelsefulla än själva kärnan i den kristna tron, nämligen sanningen om att Jesus befriat oss och helat oss från synd och gett oss gemenskap med Gud i tid och evighet. Här ska vi vara vakna. Men lägg märke till en annan sak. Att Jesus efter sin uppståndelse, när det kompletta evangeliet var manifesterat, hans död, hans uppståndelse, då efter sin uppståndelse gav han befallning om att lärjungarna skulle gå ut i hela världen och basunera ut att han var Messias, Guds son. Matteus 28:18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Underförstått, berätta att han är Messias. Apostlärningarna 8:1. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så, efter uppståndelsen från de döda och pingstens helige ande hade lärjungarna grepp om det kompletta evangeliet och det fullständiga budskapet. Och dessutom var motivet och kraften bakom predikan på plats så de kunde framföra det på ett helt nytt sätt. Då var det fritt fram, och nu är det fritt fram att ropa ut Jesus som världens frälsare som gör människan hel.